Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Det finns verkligen vissa avsnitt som kanske berör en lite mer, som är lite tyngre. Och det här var ett sånt avsnitt. Det här är Tommy Iverssons berättelse om familjens resa med sonen Jonathan, som bara blev 15 år. Kampen mot hans sjukdom varade 9 år och länge väntade man på en lungdonation. Och när den äntligen blev aktuell med en operation, så blev den tyvärr tvungen att avbrytas. Det här var verkligen en tuff, livsviktig historia som gav mig insikter och tacksamhet och berörde mig djupt. Är det så att du känner att du vill hjälpa till med det här, att du vill ge ett bidrag, gå in på jontefonden.se, som är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller genomgått en organtransplantation. Nu kör vi igång med avsnittet med Tommy Iverson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Tommy Iverson.
Tack snälla.
Du, jag måste ju bara säga det till dig också. Jag är så otroligt tacksam att du är här. Jättekul. Jag var på väg igår och skulle spela paddel, så som jag är fastnad för paddel som typ alla andra.
Ja, jag har hört att jag ska börja paddla, har jag hört.
Ja, nej, jag är helt fast. Men då så tänkte jag så här, jag gör research inför för alla som kommer hit, och det är ju jättespännande. Och sen så satte jag på ditt sommarprat från 2017 när jag ställde mig på den här vojen och åkte till paddelhallen och möttes av någonting jag inte räknade med. Mm.
Alltså jag har aldrig lyssnat på någonting så tungt. Alltså så jag började köra alltså kastgråt. Jag bara började, det var inte som någon liten små tårar som kom. Jag bara började storböla. Jag åkte och nästan skrek på den här vojen. Jag blev tvungen att kolla runt omkring, men det var inte med flit att jag gjorde. Jag bara grät och grät och grät och bara öste mina ögon. Jag kunde inte se någonting. Jag blev tvungen att sakta ner farten för att tårarna var för hela ansiktet. Det var helt otroligt. Men sen kom också en sån otrolig kärlek och tacksamhet efter det. Men det var det du skapade där och det som finns. Alltså det var helt otroligt.
Ja, men det är fint att du säger det. Och jag låter kanske konstigt att säga att jag är glad att du berättar det på det sättet. Men någonstans så tror jag att det som hela äventyret med mitt sommarprat, vad den gav mig, det var ju att svenska folket, vi behöver alla starka berättelser för att också koppla an till våra egna liv. Det är ju inte så mycket vår berättelse, den är ju sorglig. Vi har förlorat vårt barn, det är klart att det är en sorglig berättelse. Men det handlar också om att öppna upp dörrarna till vara ens olika rum och få de här utloppen som du fick. För jag är ju helt säker på att de här tårarna som du hade var ju inte riktade kanske till den berättelsen som du just hörde, utan den handlar ju mer om vad vill jag med mitt liv och vad är det jag saknar eller vad är det jag ska göra mer av. Och det är därför som jag tycker att det är så viktigt med starka berättelser. Därför de öppnar upp oss till att bli faktiskt lite bättre människor.
Och när träffar du kärleken i livet?
1990, då träffade jag Gunilla och sen har ju vi hängt ihop, vi har fått två barn och de kom efter att vi hade haft en lång, vi träffades 90 och Christian kom 97, så att vi hade en lång tid på oss att etablera vår relation och göra massa roliga saker och leka lite i livet. Och det kom, kan man säga att, jag tror i ett av dina program så sa du så här till den du intervjuade, jag kommer inte ihåg vem det var, så säger du så här att det är som att, jo men jag tror det var Elin faktiskt, det är som att du har förberett dig hela livet för den situationen som du hamnar i nu. Och då med hennes cancerbesked. Och den följer mig faktiskt ganska mycket, för så upplever jag det, att hela mitt liv har egentligen varit en enda stor förberedelse för det som komma skulle. Så att, jag tror nog att vi, det ligger mycket i det. Att vi behövde de där 7 åren för att så här möta det som sen skulle komma.
Mm. Och då kom Christian.
Mm.
Och sen så kom Jonathan.
Just det, 4 år senare.
4 år senare. Och vad minns du av den dagen när han föddes?
Christian.
Jonathan.
Ja, jag minns att när, om jag bara börjar med Christian.
Ja.
Så är det så här att när han föddes så är det så att i min släkt så föddes det bara pojkar. Och min mamma hade en högsta dröm och det var att vi skulle föda en tjej. Och jag är ju sist då i en barnaskara av 3 som jag sa. Och hon hade ju liksom, det sista hoppet var ju ställt till mig. Om någon föder en tjej så är det ju jag, menar hon på. Så ringer jag i alla fall till mamma, det första jag gör. Och är ju överlycklig över att vi har fått en Christian. Så säger jag till mamma, vet du vad? Vi har fått en pojk. Nej, du kan skoja med mig många gånger, men det tror jag inte på. Det blev en tjej. Nej, så det blev en kille. Och det blev så här... Var det fel att det blev en kille? Men det var liksom min första. Ja, det har fått äta upp många gånger. Men sen så föds ju då... och det är ju första barnet är ju fantastiskt. För att det är ju, då kan man ju leva på som vanligt nästintill. Jag menar, det är ju ingen... För oss var det inte en jättestor omställning. Vi kunde fortsätta gå ut och käka. Och vi, hade liksom, vi levde ett socialt liv. Och vi levde egentligen nästintill samma liv med Christian de där åren. Och sen kom ju då... Jonathan. Och det är ju fantastiskt att få pojk nummer 2 och allting verkar vara jättebra och så här. Och han följer med hem och efter en stund så ringer telefonen och då är det liksom, då har de fått svar på de här PKU-testerna som visar att det är någonting som inte står rätt till och vi får åka direkt tillbaka till sjukhuset. Så att där kan man säga, där kom en första liten förvarning om att livet därifrån inte skulle bli som vi trodde att det skulle bli.
Och vad sa testaren för någonting då?
Man mäter ju då i foten, eller man tar ju det här provet i foten, och då ett utav dem, det man letar efter, det är ju om sköldkörteln fungerar. Sköldkörteln utsöndrar ju, hjärnan utsöndrar ett signal till sköldkörteln att utsöndra tillväxthormon, och den signalen fanns inte där. Och då visste man inte i det läget om huruvida det hade varit ett problem i magen under en längre tid. Det vill säga, då kan det få större komplikationer. Att det finns en begränsning i förstånd, alltså i utvecklingen av hjärnan. Och det skulle då ta flera år innan man kom fram till huruvida det här hade fått någon form av implikation på honom. Och alltså säga det till mig som bara levde ett liv där livet sprang framåt och vi hade bolag som växte och det var, vi levde ju ett fantastiskt häftigt liv, och i min värld då, om du backar bandet med gullan med pudern under armen, så är det klart att jag levde ju det där livet när Henry öppnade dörren, där var ju jag i min hjärna, så är det klart att när den här första signalen kom om att det här är någonting som vi inte kan kontrollera, när den kommer, så är det bara, vad gör vi nu för att lösa den här? Vem ska jag ringa? Vem ska jag kontakta?
Vem löser mitt problem?
Vem och vad löser mitt problem? Och vad kostar det? Vi löser allt just nu. Och när jag får då klart för mig att det här kommer inte att kunna lösas, vi får vänta kanske 2-3 år innan vi får svar på det här. Så jag fattar ju ingenting. Hur fan är det möjligt? De måste vara inkompetenta, tänkte jag nog då, tror jag. Vilket de givetvis inte var. Ja, men det blev starten på en stor förändring i vårt liv. Och sen gick ju de där åren, och jag hade då bolag både i Göteborg och Stockholm och pendlade mellan de här två orterna. Vi hade skaffat lägenhet i Stockholm för att kunna vara med familjen här uppe efter att Jonathan föddes. Det blev ju liksom lite pannkaka av det, eftersom Gunilla fick ju vara mycket hemma, för det var närmare Östra där han var kopplad, för han var ju på täta av undersökningar hela tiden. Och det är också en där, jag hörde på Elin, det värsta hon hade, det var att det fanns, hon gjorde undersökning på undersökning, men de sa ingenting, det blev aldrig några svar. Och just den frustrationen över att under 3 års tid göra undersökning på undersökning och inte få ett enda svar om vad det här är och vad det kommer att bli av det. Det var ju verkligen öken. Men mitt sätt att hantera det på under de åren var ju att köra huvudet i sanden och fortsätta jobba och jobba ännu mer. Jag kommer ihåg den tiden som antingen var jag verkligen på eller så var jag verkligen av. Jag kunde liksom ligga och krypa i soffan och gråta över att vara förtvivlad över vad som hände med Jonathan. Och samtidigt så kunde jag bara slå på och så köra järnet liksom. Jag reste mycket i jobbet då, och det fanns liksom ingen hejd på vad jag kunde göra då. Och sen så håller det ju på så ända tills kan man säga 2006, när vi var i ett läge där vi trodde att vi hade det jävligaste man kunde ha. Det är ju först då vi får reda, får vi liksom vittring på att livet kan bli betydligt värre än så. Det är då han blir riktigt sjuk. Och det var ju, det kan man säga, det var en öken, riktigt stor ökentid för oss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Okej, okay, och hur gick det sen? För jag tänker så här att han behövde då ha nya lungor. Mm. Varför ställer man upp sig på, jag kan inte om, men ställer man upp sig på en lista då för att få nya lungor? Eller är det så att man i det yttersta väntar tills man verkligen, verkligen behöver för att det är så enorma risker? För man tänker så här att hade ni så pass lång tid som 9 år så borde man väl hittat ett gäng antal lungor under de här 9 åren. Fast man kanske drar sig från att byta dem också.
Man kan säga så här att vi visste att han skulle få nya lungor under de 9 åren. Under de sista 3 åren så stod han på listan. Och då väntar man med tills dess att kroppen har vuxit lite, utgått från att han kan vänta. Så man bedömer om man har typ 3 år kvar i livslängd. Alltså om man inte får nya lungor, klarar han 3 år? För det tar ungefär 3 år om man, alltså, att få hitta nya lungor kan det göra. Så man gör en bedömning. Och när han var då 12 så beslutar man, då var han jättedålig. Så då bestämmer man sig för att vi sätter upp honom på listan. Och det är en process i sig själv, därför att då ska han göra en massa utredningar om han är tillräckligt bra för att kunna ta emot nya lungor. Och den persen av alla dessa undersökningar som var då, det var ju en helt egen resa. Och sen kommer han upp på listan, och det var ju, du vet, när vi får reda på att de har satt upp honom på listan, det var ju nästan så att vi korkade upp champagnen, så viktigt var det. Och då var ju fortfarande ingenting löst. Sen väntade han ju i 3 år, och så fick han erbjudande om nya lungor i juli 2015.
Kan du inte berätta om den dagen?
Ja, då har vi alltså... Att vänta på ett nytt organ innebär ju att du går omkring med telefoner på dig hela tiden, dygnet runt. Du vet att den kan ringa precis när som helst. Och vi vet också att du har typ en timmas inställelsetid. Så det är liksom vad du än ska göra. Och vi var ju väldigt aktiva. Vi skaffade hus uppe i Dalarna. Vi åkte på massa utflykter hit och dit. Så vi ringde ju till den här transplantationsenheten hela tiden. För att säga, men nu åker vi till Kärringön. Eller nu åker vi till Dalarna. Eller nu åker vi till Gotland. För det var mycket vänner. Så att vi gjorde ju en massa saker för att livet skulle ändå vara rikt. Och kan man säga idag, bygga minnen på hög då. Så att de hade roligt åt oss, för vi var så aktiva. Men den här natten i alla fall, då ringer det klockan 3:05 på natten, och då är det transplantationssköterskan som säger att han har då fått, de har hittat lungor, och hon är ju jätteglad. Och vi, både jag och Nilla, bara, nej men det här, det stämmer väl inte, eller vi trodde ju inte på det först. Ja, och sen så var det ju då sant. Så går vi då ner till Jonathan och ska berätta för honom att de nya lungorna har kommit. Och Jonathan var ju en sån här, så väcker honom mitt i natten, då får du en käftsmäll liksom. Han var ju supertrött jämt, och han ville ju inte, det tog lång tid att väcka honom. Men när han väl var vaken så var han ju glad och pigg. Han vaknade på 3 mikrosekunder, sätter sig upp i sängen och bara, yes, de har kommit liksom. Han bara strålar av lycka. Och så kommer ju ambulanspersonalen då, och man blir hämtad då. Och jag får åka med honom i bilen in, och Gunilla kör efteråt. Och det där var ju, den där färden, den glömmer jag ju aldrig. För du vet ju också, som förälder, så vet ju du att det här är en komplicerad operation. Alltså ett lungbyte, en lungtransplantation är komplext, och det är svårt liksom. Så det är lite 1-0 brukar jag säga. Du vet, antingen så överlever han eller så dör han under operation. Så jag vet ju när jag sitter med honom i ambulansen och vi åker den vägen hemifrån oss i Kungälv till Sahlgrenska, att det är de här 45 minuterna jag har med honom. Och det kanske är de sista 45 minuterna jag har. Och det var tuffa minuter kan jag säga. Samtidigt som du då ska spela på glädjen, och han är ju överlycklig, han skiner ju. Och samtidigt så kommer det ju, pockar det ju på mig liksom att tänk om detta är sista samtalet jag har med honom. Jag måste ju få sagt det jag vill ha sagt. Och när jag ska då säga det jag vill ha sagt så börjar jag ju gråta givetvis. Det går ju inte att hålla sig där. Och han bara tittar på mig och säger, men pappa, fan vad pinsam du är, gråter du nu igen? Det här kommer att lösa sig, det fattar du väl? Så han hade ju, du vet, den här ständiga styrkan av att det här kommer att lösa sig. Så att, vi flyger hem. Christian är då på den tiden, vid den tiden, och sommarjobbar på Gotland. Så vi flyger hem honom med första flyget mitt i Almedalsveckan. Planen är fulla. De bereder plats för honom. Så han landar i Göteborg 7:30 på morgonen. Vi förberedde oss på väldigt lång väntan, för vi visste att det kunde ta kanske mellan 15 och 30 timmar innan det här var över. Så vi förberedde oss på en jättelång väntan och vi åker till ett hotell där de hade satt i ordning ett rum för oss där vi kunde vara. Och när vi då precis har installerat oss och skulle vi för Christians skull gå upp och bada i poolen, så jag och Christian har bytt om och Gunilla är på väg och ska köpa bikini, för hon har inte tänkt att ta med det, alltså badkläder. Så när hon står i affären och ska betala så ringer de från sjukhuset och säger att de har fått avbryta operationen på grund av, eller transplantationen, på grund av att de lungorna som kom hade en liten cysta i sig och de vågar inte sätta in dem. Ja, det finns många tuffa besked och många tuffa situationer längs vägen här, men det är nog en av de värsta, tror jag. Det var...
Vad tänkte du, vad gjorde du då? Ställde du och grät direkt?
Nej, men du fattar. Och det konstigaste är ju det här, det är ju att det första jag tänker, det är ju faktiskt inte att operationen är inställd. Utan vi hade ju byggt upp, vi hade ju så otroligt många följare och som var med oss på det här. Och vi hade liksom gjort detta till en offentlig resa och alla, vi hade gått ut med att han nu väntade, han skulle få nya lungor. Och vi hade så många som var med oss. Så det första jag säger, men hur fan ska vi hantera det här? Ska vi gå ut och säga att det inte blir nu? Alltså, måtta på elände. Alltså, du vet, jättekonstiga tankar går genom huvudet innan det landade i mig att fan, det handlar ju inte om det. Det handlar om att Jonathan kommer inte få sina nya lungor, liksom. Ja, men då bryts ju liksom allt ihop på något sätt. Sen ska man ju då gå in och vara stark i det här när de så småningom då väcker upp honom och ska berätta för honom att det har inte kommit några nya lungor. Alltså, du vet, det var ju sån ångest, va? Ja. Och det häftiga i den kråksången, det är, och det här märker vi ju hos alla de barn som vi idag jobbar med inom ramen för Jontfonden, att vi möter ju då, vi har ju liksom 180 familjer lite drygt som vi jobbar med på vardaglig basis, som sitter i exakt samma situation som jag har beskrivit här. Alltså, inte exakt samma, men väldigt liknande situationer, att de här barnen som är runt omkring, de är ju så otroligt starka. Och det gäller ju även syskonen, för de blir nästan lite starkare än faktiskt föräldrarna i det här. Vi hade ju ångest för, vad ska vi säga till Jonathan nu? Och då får vi rådet att säga precis som det är. Och den situationen tar då Gunilla, som var själv med Jonathan när de väcker honom. Och hon berättar för honom att så här är det. Och då tittar han på henne precis som vilken självklaraste sak i världen och säger att, men mamma, alltså, vad ska jag med dåliga lungor till? Det har jag redan. Det var då inte meningen att jag skulle ha dem. Och sen var det bra med det. Problemet var ju bara att han hade ju varit nersövd väldigt länge, för de hade haft stora komplikationer med det. Han höll på att dö under nersövningen, så att de hade problem att väcka honom. Och han kom aldrig riktigt tillbaka efter det. Så där började ju sen resan emot slutet. Det kom aldrig några fler lungor. Detta är alltså i juli. Han kommer hem, läggs in igen i september och dör i november. Så att, ja, det var en extremt svår höst, kan man säga.
Ja, shit, alltså. Tungt att höra på hans.
Ja, och samtidigt så är det ju, alltså det som är konstigt att svänga över till nu, det är ju att säga att någonstans mitt i allt detta så måste ju en vardag fungera. trots att situationen är som den är, så måste ju vardagen fungera. Och jobb ska, alltså man står inför en massa konstiga val här. För man vet ju inte heller hur lång tid det här kommer ta. Liksom. Kommer det lösa sig? Kommer det inte lösa sig? Det var ju först sista dagen egentligen som vi fick koll på att det här kommer inte att gå. Vi kommer att behöva ge upp kampen. Liksom.
Alltså det var då när de meddelade va, att de tar bort honom från listan. Ja.
Då förstod, det var ju då vi förstod att nu kommer han att dö. Kommer det ta timmar eller kommer det ta... Och det här är ju, alltså Jonathan var ju en väldigt glad kille, en oerhört skärpt kille, oerhört med och förstod. Och då går in till honom när vi har fått det beskedet och vi ser honom sittande och titta på Hollywoodfruar, så att han tittar på, för det älskar han att titta på. Och han är ju liksom så glad en svårt sjuk kille kan vara, men han är ju glad och undrar liksom, vad sa läkarna? Vad svarar man på det i det här läget? Vi svarar inte på det, men det är klart att han förstod. Och sen dör han ju dagen efter. Så att det är, han la väl av, tänker jag. Han bestämmer sig väl där.
Ja, oh, shit alltså. Jobbigt att höra på.
Jobbigt att berätta.
Ja,
även om man kan...
Man tänker så här... Man tänker bara, när man är inne i det och lyssnar, så tänker man verkligen in sig i den här situationen. Den är så jäkla... att föra på. Nu börjar jag gråta, sorry. Nej, så, jag har en fråga som jag tänkte ställa, men jag tänkte bara så här, hur är det som förälder? Det är en tuff fråga, men jag vet att du också har bearbetat den mycket. Så här, men hur är det som förälder att få det beskedet, att så här, nu är det helt klart att våran son kommer inte att överleva det här. Hur går tankarna och hur kommer man ur det? För det är ju trots allt, och det är det Jontefonden är så fin att den också hjälper till med, och det arbete som ni gör, att ni stödjer ju människor som är i det här hela tiden. Mm. Men ja, hur tar man beskedet och vad gör man och hur gjorde du och Gunilla? Gick ni in i ett rum? Hur liksom, planerar man? Alltså, hur?
Det var en väldigt fin... nu blir det ju tufft så att berätta, men alltså... Vi, det var på vårt initiativ. Vi hade haft 3 helt galna nätter. Och när jag säger galan efter, det var fruktansvärda. Och vi sa att enough is enough. Det här ska ingen människa behöva vara med om. Det är den lilla killen var med om de 3 dygnen, de 3 nätterna. Det kan jag inte ens återberätta, för det var så vidrigt. Va? Så då kallar vi alla läkare, sköterskor, alla som stod runt omkring honom. Vi sa att vi vill ha ett möte med alla. För vi såg också att de var inte jättebra på att kommunicera med varandra. Och vi behöver ha liksom en linje för hur hanterar vi det här. Inte en enda natt till. Och det är också då som läkarna, när vi påkallar det här, det är då som vi får reda på att de har ett möte med Sahlgrenska för att diskutera med transplantationsteamet. Hur gör man nu? Ska man ha kvar dem på listan eller inte? För det var ju också det som gjorde att man inte kunde sätta in morfin tillräckligt eller ångestdämpande. Eller... Jonathan kvävdes ju till döds. Och det är klart att det är ju ingen... det är ju fruktansvärt. Och då kan man nog inte sätta in någon medicin till det. Så blir ju det, och det var ju, kunde man inte göra så länge han stod på listan. För kom det då lungor, så kunde han inte ta emot dem om man hade varit för tungt medicinerad. Så när de då bestämmer sig för att plocka bort honom från listan, och vi har det här mötet, det är säkert 20 personer i det här rummet. Och det är en fantastisk uppbackning. Man ska också veta att det här är ju personal som har varit med oss under 9 år. De har följt oss, de har följt Jonathan. Det här var lika mycket... Det här var ju lika mycket en kamp för dem som det var för oss. Som alla som satt i det rummet gav ju upp där. Men det vi var överens om, det var att från och med nu så är det liksom full attention på Jonathan. Han ska bara ha människor runt omkring sig som han känner till. Han ska få all den medicin han behöver för att det ska bli så värdigt och så snyggt som möjligt. Och det var vi alla överens om. Och det fanns ingen tid att spara här, utan det var liksom direkt. Och vi ska inte förlänga. Absolut inte förlänga. Utan värdigt. Och det höll sig alla till. Men det är klart att när vi går ur det rummet så är det ju lite surrealistiskt. För vi hade kämpat i 9 år. Och där tar det slut. Och sen då växla om där och gå in till honom. Och vara som vanligt igen. Och vi bestämmer oss för att vi berättar inte detta för Christian. För vi vet inte om det här tar 1 dygn eller 10 dygn eller veckor innan det här är över. Så vi bestämmer oss för att ingen får veta det vi har fått veta just nu. Och för vi kunde inte liksom hantera det. Däremot så fick vi ju informera de som stod runt omkring oss i form av support, det vill säga assistans och alla de instanserna som vi var beroende av. De fick reda på situationen. Så att väldigt snart gick vi in i liksom, du vet, det här projektmod. Alltså det gick på bara, när vi hade gråtit klart där i korridoren och jag och Gunilla och hållit om varandra en stund, så går vi liksom in i, okej, nu är det bara det här som gäller. Vi ska göra det så bra som möjligt på Jonathans villkor. Och sen var vi som två, ja, maskiner vet jag inte vad man ska säga, men alltså se till att det här landar nu så bra som möjligt. Mm. Och det blev också ett väldigt, väldigt fint avslut och ett värdigt avslut. Vi fick 8 timmar med honom tillsammans och vi ringde in så Christian kom och allt det där. Och, ja, men det var fint. Och mitt i allt detta då så ska man ju säga att en sak är ju att vara själv i det här. Men vi hade ju också under hela den här resan hade vi ju valt att vara lite mer, alltså vi hade ju valt att vara offentliga med att vara i den här situationen för att sätta ljuset på transplantationsfrågan. Hur viktig den är att alla tar ställning. Hur vill jag? Vad vill jag ska hända med mina organ om det händer något? Vad ska hända med mina barns organ? För det går inte att fatta det beslutet när man väl står inför det. Så att det där var ju en fråga som vi hade varit med i tv, radio, tidningar, överallt hade vi varit. Så när vi står där och hamnar i den här situationen så är det ju inte bara vi som är i den, utan det är ju väldigt många som har följt oss och varit med oss och det var ju också någonting som vi ganska snabbt blev varse att det här är ju inte bara vår sorg nu. Så vi fick ju snabbt hantera hur ska vi hantera det som finns runt omkring oss, och vi fick bli lite en, eller jag var det ju som hade den rollen, lite en kommunikatör i det här, att ringa till de olika arbetsplatserna som var runt omkring och säga att nu kommer det här att hända, förbered, så att, för det kommer att drabba många anställda i de här organisationerna som har varit med oss, som har stått nära Gunilla eller nära mig eller så. Så det kommer bli en chock, för alla har ju trott på hoppet här. Så konstig situation. Och jag blev verkligen, jag styrde upp allt. Så jag blev så, för jag var ju också livrädd för att när det väl sista andetaget gick klart, kommer jag ens att överleva det? Kommer jag liksom att överleva att min absolut bästa kompis skulle liksom försvinna här? För så var det.
Och om det är så att man sitter här nu och säger så här, jag vill ge ett bidrag till Jontefonden och jag känner verkligen att jag vill stötta det här. Hur gör man då?
Då går man in på Jontefondens hemsida som är www.jontefonden.se och där finns det alla möjligheter att bli månadsgivare eller ge ett bidrag eller vara med och stötta på olika sätt. Och vi har ju haft den här fantastiska förmånen och har många företag runt omkring oss, för vi har ju byggt Jontefonden med hjälp av våra stora nätverk och vill verkligen vara en viktig partner för stora samhällsåtaganden. Och vi ser ju idag att det finns många viktiga, jätteviktiga små stiftelser som fyller en viktig funktion i ett samhälle där de offentliga åtagandena blir mindre och mindre. Vi kan rada upp dem. Och jag menar på att finns det ett företag, har det ett företag där ute och vill vara med och stötta, så gå in och titta om Jontfonden eller någon annan liten aktör är en aktör som ni kan vara med och stötta. För det betyder så otroligt mycket för de små stiftelserna att få den uppbackningen. Det behöver inte handla om så mycket pengar, men det kan handla om bara det att någon säger att vi tror på er verksamhet och vi vill stötta er. Och jag tror det är någonting som vi är. Alla de här små stiftelserna, de stora finns där och de har en jätteviktig funktion. Men de små är minst lika viktiga. Mm. Och det betyder så, jag menar, vi får otroligt mycket energi när ett företag i Jönköping som inte ens känner eller inte ens vet vad det är, säger att vi kommer att sätta in 100 000 på ert konto imorgon. Vilket konto ska vi göra det på? Liksom? Mm. Ja, men du vet, man vill bara säga, wow, shit, tack. Och det betyder ju så otroligt mycket. Mm. Så att,
Ja, det är så himla bra. Så då kan man gå in på jontefonden.se och ge sitt bidrag om man känner att man vill stötta det här. Vi får en framgångsakademin här i alla fall. Vi ger 25 000 kronor.
Tack snälla.
Som stöd till.
Fantastiskt.
Ja.
Helt fantastiskt.
Jag känner att det minsta vi kan göra. Och som sagt, känner du som lyssnar på det här att du kan ge någonting, så tror jag det kan vara väldigt bra också. Ni gör ett väldigt bra jobb. Och sen är det också så viktigt med liksom stiftelser som er, som har såna eldsjälar som verkligen gör och gör skillnad på riktigt så.
Och det där är ju jag blir nästan lite rörd nu. Men jag tänker att de där 25 000 kronorna är otroligt viktiga, och framförallt så blir de, om vi ser världen som att den är byggd på en mängd energi, att det energin är det som får saker och ting att hända, det är det som gör att vi kan bygga bolag, det är det som gör att vi kan leva liksom. Den typen av initiativ som du nu tar, det ger ju, du vet, mig så mycket energi så jag kan ju springa 7000 meter efter jag har lämnat dig här nu. Ja. Är du med? Alltså, ja, otroligt fint, tack.
Ja, men stort tack. Och stort tack att du var med. Ett sånt så otroligt mycket berg- och dalbanor i det här avsnittet.
Ja.
Så att, men, och jag rekommenderar också alla som inte har lyssnat, eller också folk som har lyssnat på sommarpratet som du kom med 2017. Nej, men alltså det är ju så bra, så att aldrig så någonting så bra. Och det är så, den är något, alltså den kommer jag lyssna på många gånger, för att som jag sa till dig precis innan vi spelade in det här avsnittet, att det blir som att man bryts ihop totalt och kommer ut starkare med en kärlek och en tacksamhet. Och också man gör att man, och det har säkert många lyssnare också känt under det här avsnittet, som säkert har också tyckt att det var ett jobbigt stund att lyssna på, att man stannar upp i den här stressen, i det här livet, i de här timmarna som bara flyger förbi, och det ska fixas, bilen ska parkeras, barnen ska hämtas, räkningen ska betalas, och det, och man bara känner att bara, ah, och sen börjar det så bra att bara stanna upp lite grann och sen se allting från en annan syn.
Ja, det är viktigt.
Mm. Så stort tack att du var med. Om man vill kontakta dig på något sätt, eller kontakta er, är det via Jontefonden som är det bästa?
Ja, jontefonden.se eller tillväxtakademin.se, vilket som. Så.
Ja, och Tillväxtakademin är ju också, om man som, kan du inte dra lite grann lite kort om den bara?
Tillväxtakademin är ju ett av de bolag som jag driver, och det är ju vi hjälper ägarledda bolag att växa genom att gå in med tillväxtstrategier och bygga liksom alltså, jag kan tänka så här att tillväxt, vi kan ju mäta tillväxt på massa olika sätt. Men det handlar ju väldigt mycket om det jag började prata om, alltså att vara i sin potential. Och att se till att de potentialer vi har i bolagen används på rätt sätt. Och på den vägen få igång en så här tillväxtmotor. Och så att det vi jobbar mycket med, det är ju att se till att använda den potential som finns i människorna i bolaget och formatera den så att vi bygger tillväxt. Och vi jobbar ju bara med ägarledda bolag då för att få... För jag, min kunskap ligger ju främst inom det entreprenöriella, liksom att, att bygga på det utifrån att det finns en stark ledare, en stark ägare, ett starkt ägande i bolagen. Mm. Så att, det är häftiga i den här kråksången, det är ju att jag har ju jättestor nytta av hela Jonathan-erfarenheten för att just se den mänskliga biten i det hela, att hur mycket den betyder och hur mycket energi som behövs och som skapas av att vi använder människorna rätt.
Men stort, stort tack Tommy att du kom hit och berättade.
Tack själv.
Helt fantastiskt att ha dig här. Så stort tack.
Tack för att du fick komma.
Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.